förra timmen talade vi om att det är viktigt att skilja på andens synliga närvaro och hans osynliga närvaro. Och vi sa att, att löften gavs av Jesus själv och före honom av Gamla testamentets profeter om ett särskilt utgjutande av anden. Det vill säga att anden skulle visa sin närvaro hos det troende på ett särskilt vis, genom särskilda under och tecken, genom en synlig utgjutelse. Och vi ska nu se denna timma på några texter som vittnar om att detta löfte hos Joel och andra profeter och denna förutsägelse av Jesus, den skulle verkligen besannas. I Apostlagärningarna 8 läser vi om hur en folkgrupp utanför judarna får höra om evangelium. Först skulle ju evangelium, uppfyllelsen av Guds löften om en frälsning genom Kristus, predikas för judarna och predikas i Jerusalem. Men därefter skulle denna frälsning också predikas för andra folk. I Apostlagärningarna 8, 15-17 står det att apostlarna for ned och bad för dem, för människorna i Samaria, eller Samarien, att de måtte få den helige ande, ty den hade ännu icke fallit på någon av dem, utan de voro alena stöpta till Herren Jesu namn. Då lade de händerna på dem och de fick den helige ande. De kom alltså dit ner. De bad för dem att de skulle få den helige ande. Ty den helige ande hade ännu inte fallit på någon av dem. De var endast stöpta i Herren Jesu namn. Nu lade de händerna på dem och de fick den helige ande. Betyder detta att de icke hade den helige ande, den helige andes närvaro i osynlig motto? Nej, det kan det icke betyda. Det förstår vi av Bibelns sammanhang, av texter som talar om samma sak. Utan där står ju att utan den helige andes verkan och hjälp kan ingen människa komma till Herren Jesus, tro på honom. Nej, vad det här är frågan om är att de hade icke fått den helige andes undergörande gåvor, alltså löftet om en särskilt synlig andutgjutelse, hade icke besannats på dessa människor. De hade fått andens heliggörande gåvor redan tidigare i dopet. Med heliggörande gåva menar vi alltså att vi genom andens verk görs delaktiga av Kristi försoning. Hans helighet blir vår egendom. Han frälste oss genom det bad som verkar ny födelse, säger Paulus i Titus 3, vers 5 och 6, nämligen nyskapelsen genom den helige ande, som han i rikaste mått utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. De hade blivit frälsta genom det bad som verkar ny födelse, nämligen nyskapelsen genom den helige ande. Den hade i rikligaste mått utgjutits över dem. Men det hade icke utgjutits som var det synliga, andens synliga undergörande gåvor. Den helige ande hade ännu inte fallit på någon av dem, underförstått på synligt sätt. På synligt sätt. Vi kan ju i detta sammanhang kanske citera Apostlagärningarna 10:44, där det står om hedningarna i Cornelius hus. Medan Petrus ännu talade dessa ord föll den helige ande på alla dem som hörde hans tal, och alla de troende av omskärelsen som hade kommit med Petrus blev bestörta över att den helige andes gåva var utgjuten även över hedningarna, ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Alltså det var frågan om en synlig utgjutelse, någonting de såg och kunde bli bestörta över. De hörde dem tala andra språk och prisa Gud. Och i Apostlagärningarna 11 och 15 så berättas ju också om detta. Petrus försvarar hedningarnas dop, att hedningarna döptes. Där står det, och när jag började tala föll den helige ande på dem så som och i förstone på oss. Alltså precis så som det skedde tidigare på oss, alltså på den första pingstdagen. Och jag kom ihåg Herrens ord, hur han hade sagt, Johannes döpte med vatten, men ni skall döpas med den helige ande. Alltså löftet om att bli döpt med den helige ande går alltså i fullbordan när anden utgjutes på ett synligt sätt. Det vill säga när man får andens undergörande gåvor. I synnerhet detta att kunna tala främmande eller flera främmande språk. Nu har Gud givit dem lika gåva med oss som kommit till tro på Herren Jesus Kristus. Vem var då jag att jag skulle kunna hindra Gud, säger Petrus. I Apostlagärningarna 11:15 står det alltså, den helige ande föll på dem liksom på oss under den första tiden. Här utpekas alltså en alldeles bestämd tid när anden föll på ett bestämt sätt. Och det var alltså det synliga utgjutande på den första pingstdagen som här åsyftas. Och i Apostlagärningarna 19 och 6 så står det att när Paulus lade händerna på dem kom den helige ande över dem och de talade tungomål och profeterade. Alltså också då skedde andens utgjutande genom Paulus handpåläggning på ett synligt sätt. Och det manifesterade sig i att det talade tungomål och profeterade. Går vi nu tillbaka till Apostlagärningarna 8, 15 och 17. Där vi alltså läste att den helige ande hade ännu inte fallit på någon av dem. Så är det alltså detta. Den helige ande hade ännu inte fallit på någon av dem på detta synliga vis. Det var endast döpta i Herren Jesu namn. Det betyder alltså inte att de hade icke anden, utan de hade del i Kristi försoningsverk och hade syndernas förlåtelse genom dopet, och det är andens verk. De hade anden i osynlig motto. Och att de var döpta i Herren Jesu namn, eller till Herren Jesu namn som det står ordagrant, det betyder alltså att de var döpta till Kristus. De var döpta efter Kristi befallning. Kristus själv som hade befallt att de skulle döpas, gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat, döpande dem och lärande dem. Och de hade döpts till frukten av Jesu lidande och död, nämligen till syndernas förlåtelse, liv och salighet. Och så står det här att nu lade de händerna på dem och de fick den helige ande. Då fick de alltså den helige ande i dess undergörande form, i dess synliga form, så som en synlig gåva. De fick den andens gåva att göra under och att kunna alltså göra det undret att tala språk som de inte först hade lärt sig. Och därmed kan det vara naturligt att vi slår upp Apostlagärningarnas andra kapitel och läser just den text om språkundret. Apostlagärningarna 2 om den första kristna pingstdagen. Ni som lyssnar bör naturligtvis läsa hela texten, och ni kan alltså stanna bandet och läsa texten och sedan lyssna vidare på några kommentarer som jag ska ge här till några uttryck i texten. Lärjungarna var alltså tillsammans endräktiga. Och då kom plötsligt ett dån från himmelen, såsom av en häftig storm. Den uppfyller hela huset där de satt. Och så står det att det syntes tungor såsom av eld, eller sönderdelade tungor som fördelade sig, satte sig på var och en av dem. Apostlarna såg alltså dessa eldstungor delas, fördelas eller sönderdelas på var och en. Och detta betecknar ju andens synliga och härliga gåvor, som är många, och främst då att kunna, gåvan att kunna tala olika språk. Vi har nu nämnt denna gåva flera gånger, och vi bör då fråga oss: varför var denna gåva så viktig och föremål för ett särskilt löfte? Jo, det är lätt att förstå. Denna gåva var nödvändig för att ordet skulle utbredas. Ordet om riket, eller det som är samma sak, ordet om syndernas förlåtelse i Kristus Jesus. Hur skulle detta livgivande evangelium kunna utbredas till alla folk så som var meningen, om icke Gud gav sina lärjungar denna särskilda utrustning denna första tid? Hur skulle de kunna gå ut till allt skapat om de inte kunde tala folkens språk? Så fick de denna märkliga gåva, detta under skedde med dem, att de kunde tala alla möjliga språk. Världens språk var ju många, många. Men ändå kunde evangelium bli predikat för alla språk, i och med att anden genom ett under lät dem tala dessa språk. Men anden ger ju också många andra gåvor, och det kan vi läsa mera om i Romarbrevet 12 och inte minst i Första Korinthierbrevet 12. Här står nu att anden kom på detta vis, att tungor så som av eld sönderdelar sig och sätter sig på dem. Vi kan alltså här nu ha i minnet Jesu ord, eller Johannes döparens ord i Matteus 3:11, han ska döpa er i den helige ande och eld. Detta ord går alltså här i fullbordan. Här sker ett dop i den helige ande och eld. Så som av eld står det, det vill säga liknande små eldslågor som brann och lyste. Och därmed får vi en klar undervisning om vilken kraft och vilken verkan Guds ord har. Vilka egenskaper det har. Det brinner och det lyser. Är inte mitt ord så som en eld, säger Herren, och likt en hammare som sönderkrossar klippor, Jeremia 23 och 29. Och vi kan tänka på orden i Lukas 24:32. Var inte vårt hjärta brinnande i oss då han talade med oss på vägen och uttydde för oss skrifterna? Och så står det här att de blev alla uppfyllda med den helige ande. Det vill säga, rikligare än tidigare blev de benådade med andens särskilda gåvor till att kunna utföra sin viktiga kallelse, sitt härliga ämbete. Tidigare så hade de ju fått andens gåva att tro och bli bevarade och stadfästa i tron, det vi brukar kalla med ordet helgelsens gåva. Denna gåva att få del i Kristi verk och heliggöras, helgas av anden, alltså trons frukter. Denna gåva, gåvan av syndernas förlåtelse, den ges oss ju redan i gamla testamentet i omskärelsen, och den ges i dopet. Och det är en helgelsens gåva att bli kvar i tron och att vandra i tron. Vi läser hos Paulus: alla som drivas av Guds ande är Guds barn. Man kan alltså inte vara ett troende barn, ett Guds barn, om man inte drivs av Guds ande. Det står här i vers 4: när de blev uppfyllda med den helige ande så började de tala andra tungomål, eller andra tungor som det står, och det betyder alltså andra språk. De talade alltså inte bara sitt vanliga språk, deras vanliga språk det var ju galileiska, utan de talade också främmande språk som de förut aldrig hade lärt. Det var ett märkligt under. De talade det folkspråk bland annat som räknas upp här längre fram, partiska och mediska och elamitiska och babyloniska och så vidare. Detta var, har vi sagt, förutsagt, och vi har nämnt löftena om detta under i förra timmes studium. Och det här löftet fanns ju också i Markus 16 och 17. Och då står det i vers 6 att var och en hörde att det talade hans eget språk. Det betyder alltså var och en som nu genom ryktet om det här märkliga kom samman, och det var ju många som kom och som började att tala med dem. De fick höra det märkliga att dessa galileer talade obehindrat deras eget språk. När de talade med dem så som babylonier eller kappadosier, så talade apostlarna och andra troende där med dem på samma språk. De hade alltså genom ett under med en gång blivit upplysta i ett nytt språk, blivit undervisade och utbildade i nya språk. De var beredda och färdiga att tala alla möjliga språk, precis som om det hade varit deras modersmål från början. Det är det alltså är frågan om här. Det står ju i vers 8: hur kan vi då höra var och en sitt modersmål? Varje apostel kunde alltså tala på vilket språk han ville eller vilket språk han behövde tala på för att Guds väldiga gärningar skulle bli kända för dessa folk. De blev alltså undervisade när de kom samman på sina modersmål. När vi har sett detta i Apostlagärningarna 2, kan det vara lämpligt att också slå upp första Korintherbrevet 14, där aposteln Paulus särskilt behandlar frågan om de andliga gåvorna och inte minst detta med tungotalet, tungomålstalandet. Det var uppenbarligen så att vissa kristna som hade fått den här gåvan att tala andra språk blev högmodiga till följd av den här gåvan. De ville verkligen visa att de var särskilt andebegåvade. De ville briljera med den här gåvan. Och då hade de helt missförstått syftet med att kunna få tala andra språk. Vi har ju sett av Apostlagärningarna 2 att syftet var att Guds väldiga gärningar skulle bli hörda också av andra folk. Evangelium, det är ju detsamma som Guds väldiga gärningar, evangelium skulle bli hört av alla folk, så att andra folk skulle kunna komma till tro. Den här språkutrustningen var alltså inte till för att briljera, och den skulle alltså inte användas i sådana sammanhang där man inte förstod dessa språk, utan de skulle ju användas där man förstod det, för att evangelium skulle kunna förstås. I första Korintherbrevet 14 säger aposteln: far efter kärleken. Han har alltså i det 13:e kapitlet velat betona att det främsta är kärleken. Det vill säga, det främsta det är detta, att inte i första hand tänka på sig själv och att briljera för egen del, att själv vara uppblåst och stor, Nej, om jag talade med människors och änglars tungor, men inte hade kärlek, så vore jag en klingande malm eller en ljudande cymbal. Det viktiga är att tjäna, är nästan att tjäna församlingens uppbyggelse. Far efter kärleken, sträva efter de andliga gåvorna, dock mest efter att profetera. Och vad menas med att profetera? Ja, man är lite osäker på vad det innebär. Det kan innebära att tala om Guds väldiga gärningar, att lovprisa Gud för hans väldiga gärningar emot oss i Kristus Jesus. Och också, och kanske ännu mer, att uttyda den heliga skrifts klara undervisning. Undervisningen om Guds väldiga gärningar. Att av anden har fått gåvan och skickligheten att uttyda den heliga skrift, det kan kallas för att ha fått profetians gåva. När det sedan i vers 2 står, till den som talar med tungor eller med tungomål, så betyder det alltså den som i församlingen lär, predikar, läser eller beder eller sjunger med tungan. Med tungan eller med tungomål, det vill säga med ett för församlingen obekant språk. Ett språk som församlingen eller folket inte förstår. Då talar han ju inte för församlingen, då talar han inte för människorna, utan för Gud. Ty Gud förstår ju detta tal. Gud känner innebörden i allt tal. Men det kommer icke församlingen och människorna till nytta, till del. Det förblir för dolt och hemligt. Aposteln vill alltså betona detta för att dämpa deras högmod. De som föraktade andra därför att de inte hade fått gåvan att kunna tala andra språk. Det är ju så att den här gåvan inte är en gåva som anden måste ge åt alla troende. Utan anden ger gåvor som han vill, olika gåvor, för att kroppen ska uppbyggas. Och han ger inte denna gåva åt alla. Och denna gåva är icke heller den främsta gåvan, får vi veta längre fram. Men det fanns de som menade det, att just denna gåva var den främsta. Och den vittnade om att de var särskilt andliga, särskilt utvalda, och de blev därför högmodiga och föraktade andra som inte hade denna gåva. Och så ville man bruka denna gåva på ett felaktigt vis, inte till församlingens uppbyggelse och inte för att nå sådana som inte kunde förstå deras vanliga språk, utan man ville använda det just för sådana som inte förstod det, för att briljera. Man ville tala dessa tungomål bland sådana som inte förstod det. Men istället skulle de bruka denna gåva för dem som förstod den. Han talar alltså inte för människor, inte till uppbyggelse, där han brukar den för sådana som inte förstår det språket. Han talar för Gud, det vill säga Gud förstår allt vad han lär, ber eller sjunger. Ingen människa förstår honom. Och när ingen förstår det, så ger de ju inte akt på den undervisning som förmedlas med dessa ord. Det blir alltså som om de aldrig hade hört det. Och detta är ju egentligen en dom, får vi veta längre fram, och något förskräckligt, att det glada budskapet och talet om Guds väldiga gärningar talas till människor, men de förstår det inte. De fattar inte vad det är frågan om. Det är något förskräckligt. Hur ska de då kunna komma till tro och bevara sin tro? I anden talar han hemligheter. Det betyder de gudomliga hemligheterna. Alltså det som den naturliga människan icke förstår och tar emot. Det kallas ju för hemligheter i Bibeln. Det som är från Gud, Guds frälsning. Det stannar hos honom själv. När skriftens undervisning inte når fram till de andra, då blir den ju inte till deras uppbyggelse och nytta. Denna undervisning kan då bara uppbygga honom själv. Det är annorlunda med den som profeterar, säger Paulus. Den som profeterar, det vill säga den som tydligt förklarar den heliga skrift på ett känt språk. Han talar för människor till uppbyggelse och förmaning och tröst. Men den som talar med tungomål, han uppbygger sig själv. Den som profeterar, han uppbygger församlingen. Att profetera är alltså att hämta sin undervisning från Gud och att ge den åt andra. Att uttyda, att utreda det man läser för andra. Att predika rent och att predika klart. I vers 5 står det: jag ville väl att ni alla kunde tala med tungomål. Men detta menas alltså att jag ville väl att ni hade denna andens gåva att kunna tala andra språk. Till vilken nytta har man inte av det såsom missionär? Och den gåvan ska alls icke föraktas. Gåvan att tala olika slag av tungomål, som det står i 1 Korinthierbrevet 12 och 10. Att kunna tala med olika slag av främmande tungomål utan att först ha lärt dem på vanligt naturligt vis. I 1 Korinthierbrevet 12 och 28 har vi en förteckning över olika andens gåvor. Och där placeras ju tungotalandets gåva sist i ordningen. Eftersom denna gåva, om den är ensam, ger mindre nytta än de andra gåvorna. Och detsamma framgår ju här i 1 Korinthierbrevet 14, att avgörande är att gåvan blir till nytta för församlingen, till nytta för evangeliums spridande. Därför borde alltså inte korintierna vara upplåsta över dessa andens gåvor och inte heller räkna gåvan att kunna tala i tungor som finare än andra gåvor. Till avgörande är vilken nytta gåvan ger, och när man tänker på det, församlingens uppbyggelse, så kommer tungomålstalandes gåva sist. Först kommer ju profeterandet. Och i kapitel 13 har aposteln nämnt vikten av kärleken. Och nu i fortsättningen så varnar också profeten för det otydliga talet, ett tal som man icke förstår. Det fanns somliga som kunde tala tungomål utan att kunna uttyda vad de sa. Det ser vi också av Pauli undervisning. Man kunde alltså få tungotalets gåva på det sättet att man talade främmande språk som man inte själv förstod. Och då måste det finnas någon som kunde tolka. Och därför var det en särskild andens gåva att kunna uttyda tungomål. Det synes som om i synnerhet apostlarna fick gåvan att både tala främmande språk och själv kunna uttyda. Paulus säger ju här att han kunde tala flera språk, mer i tungomål än de andra. Men mycket hellre vill alltså aposteln att ni profeterade. Jag vill väl att ni kunde alla tala tungomål, men mycket hellre att ni profeterade. Det vill säga att ni utlägger skrifterna. Att ni med tydliga och klara ord prisar Gud för hans väldiga gärningar och lägger fram skriftens lära. Det är nödvändigare och det är nyttigare. Och det finner vi också poängteras i 19 versen. Ty den som profeterar, han är större, alltså hans tjänst, hans förrättning är högre. Apostlar nämns ju som det första och främsta bland Kristi församlingslärare. De var ju utrustade med allehanda tungomål. De kunde tala alla möjliga olika språk. Kapitel 14 och 18 så står det här: jag tackar min Gud att jag talar mer med tungomål än ni alla. Apostlarna hade alltså fått denna gåva i högre grad än andra. Och vi har ju nyss läst om pingstundret, när denna gåva gavs till dem. De hade också fått andens synliga utgjutande på det sättet att de fick en särskild makt att göra tecken och under, kunde till och med uppväcka döda. Och de hade fått andens gåva att grundlägga församlingar bland hedningarna. De var också av den heliga ande ledda i all sanning, så att de i läran inte kunde fela, och inte heller kunde fela när de skriftligen i sina brev gav undervisning till församlingarna. Det apostoliska ordet, det är lika sant och ofelbart som Kristi eget ord. Så säger aposteln här vidare i vers 5 är det, att det måste till en uttydning, såvida han inte uttyder det. Alltså att uttyda det främmande tungomålet, det var en särskild gåva. Och i vers 6, antag nu mina bröder att jag talar tungomål när jag kommer till er. Vilken nytta har ni av mitt tal? Alltså om jag, Paulus, er apostel, jag som talar mer tungomål än ni alla, som alltså verkligen kan briljera med en rad för er obekanta språk. Om jag nu, för att visa hur nådig Gud har varit mot mig och hur rik jag har blivit andebegåvad, sätter igång och talar till er på främmande språk som jag kan. Vad får ni för nytta av mitt tal då? Ingen alls. Skulle ni inte hellre vänta av mig att jag skulle predika så att ni förstod det? Predika klart och rent. Vilket ju är mitt uppdrag och i linje med mitt apostlämbete. Och det är nyttigt för er. Och det uppbygger er. Mina språkkunskaper, min förmåga att tala allehanda tungomål, har jag alltså inte fått för att briljera och tala så att ni inte förstår. Utan jag har fått det för att kunna använda de språken när jag kommer till sådana som inte förstår något annat språk än sitt eget. I verserna 8 och 9 klargör Paulus det allvarliga i att tala oklart. Likasom en trumpet giver ett otydligt ljud, vem gör sig redo till strid? Så och om ni med tungan talar otydligt, hur ska det talade kunna förstås? Ni talar då i vädret. Avgörande är alltså att talet är klart och tydligt. Det finns många slag av språk, framhåller aposteln i vers 10. Varje folkslag har sitt särskilda språk och kan med sitt språk uttrycka sina tankar. Den talar fåfängt som alltså talar till församlingen på ett otydligt språk. Det är precis som en trumpet som ger en otydlig signal. I vers 11 framhåller Paulus vikten av att vi vet ljudets betydelse, innebörden i det ord vi använder. Och i vers 12 betonas då att vi bör sträva efter de gåvor som blir församlingen till uppbyggelse. De gåvor som skaffar den största nyttan för församlingen. Och att vi bör överbjuda varandra därför i kärlek, inte i högmod, i att vilja briljera på ett sätt som inte blir alls till någon uppbyggelse. Därför heter det i vers 13, den som talar med tungor eller med tungomål, det vill säga den som i församlingen vill tala med främmande språk och förrätta sin bön, han bör bedja om att han kan utlägga det så att det tydligt kan komma andra till del. Att det kan uttydas det han har talat eller bedit. Annars blir det ju inte till något gang. Ty om jag beder med tungor så är det min ande som beder, men mitt förstånd är utan frukt. Alltså när jag beder med tungan, när jag nu förrättar min bön på ett obekant språk i församlingen, så beder min ande, så beder alltså min invärtes eller nya människa i mig. Den beder till Gud med de invärtes tankar och böner som den helige ande förstår och som den helige ande har givit mig i det inre och driver mig att framföra. Men det sker ju för mig själv. Ty jag gör det på ett för andra obekant språk. Mitt förstånd är utan frukt. Det betyder alltså förståelsen, meningen, förståndet, begripandet av bönen. Den är utan frukt. Det blir ingen välsignelse för de andra utan frukt för de närvarande som inte förstår språket. I vers 15 så kommer vi då fram till detta. Hur ska man då förhålla sig? Hur ska det gå till för att församlingen ska få uppbyggelse? Och svaret är detta. Jag ska också bedja med förståndet. Det vill säga jag ska bedja också med ord som människor kan förstå. Förmedla andens inre hållning och inre bön med ord som människor kan förstå. Jag ska så dyrka Gud i anden med bön och sång att inte bara stanna för mig själv och bli till min uppbyggelse utan så att det också blir till de andras uppbyggelse, de andra som är församlade, så att också de förstår min mening, ordens mening i den framförda bönen och sången. I vers 16, om du endast med din ande prisar Gud, alltså om du endast i församlingen förrättar bön eller tacksägelse eller sång eller talar till folket i din ande, alltså så att du ensam förstår det. Vad händer då med de andra? Den som sitter på den olärdes plats, vad menas med det? Jo, den lärdes eller invigdes plats, det var platsen där profeterna och lärarna och de som hade tungomålets gåva satt i församlingen. De andra, de satt alltså inte på lärarnas plats, eller de satt då på det som det heter oinvigdas eller olärdes plats, det vill säga församlingen i övrigt. De som sitter där ute i församlingen, de fattar då ingenting av vad du ber eller vad du sjunger. Paulus framhåller alltså i vers 18, jag tackar Gud att jag talar mer med tungor än ni alla. Han kan verkligen tala många språk. Men i församlingen vill jag hellre tala 5 ord med mitt förstånd på det att jag även må undervisa andra än 10 000 ord med tungor. Aposteln vill inte skryta med alla de språk han kan. Jag vill hellre i församlingen tala 5 ord med mitt förstånd. Det betyder några få ord till lärande och till förmaning och till tröst. Med mitt förstånd, alltså på ett språk som är bekant för församlingen. Som församlingen kan förstå. Så att jag kan undervisa. Här står det grekiska ordet katakeso. Alltså katekisera. Ge undervisning, ivrig undervisning genom frågor och svar. Så att jag kan undervisa också andra. Detta hellre än 10 000 ord på ett främmande språk, på ett okänt språk. Med tungomål alltså. Och i vers 20, mina bröder var inte barn i förståndet utan var barn i ondskan, men i förståndet var fullkomliga. Man ska alltså verkligen med förståndet, det vill säga förmedla förståeliga ord, ge klara och tydliga ljud till nästans uppbyggelse. Så står det i vers 21, i lagen är skrivet genom dem som talar med främmande tungor och genom främmande läppar ska jag tala till detta folk och icke än så ska de höra mig, säger Herren. I lagen är skrivet, och uttrycket lagen betyder gamla testamentets böcker, inte bara Moseböckerna, och här syftar lagen på Jesaja 28 vers 11 och 12 där Gud straffar sitt folk för att de inte velat höra hans klara tal som han givit genom sina profeter. Och när man har vänt profeterna ryggen så ska man till straff bli förd i fångenskap och där få höra babyloniernas och assyriernas obegripliga språk. Det blir straffet för att man inte tar vara på Guds klara och tydliga undervisning. Mose hade förutsagt detta. För sin ohörsamhets skull skulle de föras bort till ett okänt och grymt folk. och där få höra dem tala okända obegripliga ord. De borde alltså besinna detta, denna varning, och vända om till Herren och hans tydliga ord. När man alltså icke förstår orden, när Gud talar sanningens ord men genom språk som vi inte förstår, då bör det få oss att tänka: har vi föraktat Guds ord? Har vi vänt Gud ryggen och så vända om till honom i tro? Tungomålet är, säger aposteln i vers 22, ett tecken inte för dem som tror utan för dem som inte tror. Alltså främmande språk utan uttydning, utan att man förstår det, det är ett tecken på Guds straff över dem som inte tror profeterna. Och det borde förskräcka det otroende. Och därför är det alltså fel att man brukar främmande tungomål i samband med församlingens sammankomster utan tolkning. Därför att de som då kommer samman är de som tror. Och de ska alltså få höra profetians ord, det vill säga den klara och tydliga utläggningen av den heliga skrift. Profetian är för det troende, står det. Och tungomålet ska alltså användas i missionens tjänst för sådana som förstår just det tungomålet. Och det bör alltså alltid föras fram så att det förstås. Profetian, det är Guds nådestecken mot dem som tror, Guds tjänare, för vilka Gud så öppnar skriftens förstånd att de genom att förstå och se klart vad där står allt mer och mer tillväxer och blir stadfästa i tron. I vers 23 står det: om nu hela församlingen kommer tillsammans, alltså om alla troende i Korinth kom tillsammans och alla där i denna sammankomst talar med tungomål, och så några olärda eller otrogna kommer in, skall det icke säga att ni är från era sinnen. Om alla i församlingen som kan olika tungomål talar i församlingen, och därmed blir då det vanliga modersmålet nedtystat, och så kommer det in olärda, alltså inte troende, sådana som inte är lärda från Gud, oomvända, som inte förstår dessa tungomål, det är inte deras språk, skulle då de inte säga att ni har missförståndet? Man talar ju i denna sammankomst utan att förstå varann. Så bevisar alltså aposteln klart att detta svassande med främmande tungomål, att upphöja det som något alldeles särskilt, det är även för de otroende utan frukt, för vilka skull det var givet. Det var ju för de otroende skull som apostlarna fick förmågan att kunna tala deras språk, så att talet om Guds väldiga gärningar skulle kunna nå dem klart och tydligt, och så att de därigenom skulle kunna göras till troende. I vers 24: om däremot alla profetera, om ni nu alla profeterade, alltså om den ena efter den andra förklarade ett stycke av den heliga skrift på ett för alla bekant språk, och om ni sedan tillämpade denna undervisning till att få klarhet i Guds ord, och att det blev tillämpat till förmaning och till straff. Om det då kommer in någon otroende som förstår språket med vilket ni utlägger skriften, då hör han att ni allihop med Guds ord straffar hans otro, hans avguderi, hans orättfärdighet och andra synder. Och därigenom blir han i sitt samvete övertygad om att Guds dom vilar över honom för hans otros skull och för hans synders skull. Det blir klart då på ett överväldigande sätt genom denna skriftens utläggning. Det som är dolt i hans hjärta blir uppenbart, står det i vers 25. Och så ska han falla på sitt ansikte och tillbedja Gud och förkunna att Gud verkligen är i er. Se alltså vilken skillnad när man predikar klart och icke på främmande och otydligt språk. Han ska falla ner och bekänna att den sanne guden verkligen är närvarande i församlingen med nåd och kraft, att hans ord rikligen bor ibland er.